Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till sektpodden. Emma Genbeck heter jag, för detta Knutbypastor och medlem i Knutbysekten. Idag sjuksköterska inom psykiatrin och sektpoddutövare tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Förra avsnittet, Rigmor, så pratade vi om gränsgångare, och då talade vi om gränsgångare i jämförelsen med hur det är för en inom polisväsendet, där man har informatörer och infiltratörer och man jobbar undercover, och hur det blir att vara en gränsgångare i olika världar. Vi tänkte ju fortsätta lite grann på temat gränsgångare, men idag tala lite grann om vad händer när man antingen utifrån går emot en sektlik gruppering eller en sluten grupp, eller när man inifrån avslöjar, alltså att man är en whistleblower, att man avslöjar. Vad händer när man helt enkelt går emot en grupp som har ett avvikande tankemönster, eller där man själv har ett avvikande gentemot dem? Vad händer när det blir de här spänningarna? Vad tror du om det ämnet rör, Rigmor?
Men det tycker jag är, det är både viktigt, och det är någonting som jag får kanske ännu mer nu när vi har sektpodden, att personer skriver till mig, ringer till mig, som befinner sig i ett läge där de har någon närstående som de upplever har gått in i en sektmässig miljö och inte längre går att få kontakt med på det vanliga sättet.
Just det. Och det som du säger, så är det en återkommande fråga, framförallt till dig, Rigmor, men också till mig ibland, just hur ska man hantera om man har någon som är med i en sån här grupp som anhörig och så vidare. Men jag tänkte också, Rigmor, du har ju erfarenheter av att ha mött sådana här grupper på lite olika sätt. Och det skulle vara jätteintressant att bara få höra, hur har det varit för dig att dels vara mitt i det, gå emot det, eller stå utanför och försöka stå pall när man får kanske skörda konsekvenser och så vidare. Vad kan du berätta om dina erfarenheter?
Jo, men det var ett bra uttryck, stå pall, därför att man hamnar under tryck, kan jag säga. Och jag har, när jag tänker efter, varit med om det i stor skala, som har berört mig på djupet 3 gånger i mitt liv. Och en av de gångerna är då när jag har gått emot Knutby under en lång period. Men de andra 2 gångerna så förstod jag inte att det kunde hända. Alltså jag gick aningslöst emot en gruppering. Och det första, det skedde verkligen i det offentliga, för det var på 1990-talet. Och jag är, ända sedan jag gick i skolan i gymnasiet, så är jag nog en av de allra flitigaste läsare av kultursidor. Och då hade jag sett i många artiklar att det verkade som om skribenter hade irriterat sig på biologer. Men de kallade dem för biologister. Så jag tänkte att de hade inte förstått att man utgått från någon engelskspråkig debatt. Och där heter det ju biologist. Så jag tänkte att de hade inte översatt det till biolog. Och jag förstod inte riktigt varför de var upprörda över de här biologerna. Och sen gjorde jag en läkarkollega som också är professor i fysiologi, farmakologi, som heter Kerstin Unäs Moberg. Hon är hormonforskare och hon och jag upptäckte vid ett vetenskapligt seminarium att det fanns paralleller i vad hon hade studerat, hormoner, allt ifrån mag-tarmkanalen till könshormonerna. Och det jag visste om vad sagomotiven, vad sagolika gestalter i människors drömmar, hur de stämmer in på olika fysiologiska men också emotionella tillstånd, alltså krigsguden och testosteronet och modergudinnan och hormonbalans under graviditet och amning och så vidare. Så vi skrev en bok där jag berättade mina erfarenheter ifrån vad medmänniskor och patienter har tagit upp med mig i terapi. Och hon berättade om den här fysiologiska bakgrunden om kroppens inre.
Mm. Och vad blev resultatet av den boken?
Jo, men resultatet blev häpnadsväckande. Därför att det visade sig att de här anonyma biologisterna, det hade plötsligt fanns en på, mitt i Sverige, och det var jag. Och då blev det som på den tiden kallades likhetsfeminister, alltså att man inte, man sa att allt är, alla skillnader som uppstår mellan, som finns mellan kvinnor och män, det beror på sociala konstruktioner och strukturer i samhället.
Mm.
Och jag vet ju att det är sociala konstruktioner, och det är ju en del av sanningen, och en annan del av sanningen är att vi också är, ja, levande varelser. Men då blev jag jämförd med en nazist. Och det var alltså inte bara i enstaka artiklar, utan både i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen. Och det var ett massivt...
Men vad sa du, nu blev du jämförd med en nazist för att du skrev den här boken?
Ja, och med Mengele. För att jag var en sån här biologist. Och de kallade mig, de hade ett namn, de kallade mig för särartsfeminist. Okay. Och Kerstin också förstås, men jag minns ju mest kanske hur det kändes för mig själv.
Vad innebär särartsfeminist då för den som...
Alltså... Nej, men boken hette, vi tyckte det var fyndigt, därför att Simone de Beauvoir, som har varit en ikon i kvinnorörelsen, hon hade ett uttryck som var ungefär att man föds inte till kvinna, men man blir det. Därför att den sociala påverkan är så stark. Och då, eftersom vi belyste det här andra, det som är liksom präglingar som även har att göra med kroppens inre, med hormon och nervsystem och den delen, så kallade vi vår bok för Hon och han födda olika. Mm. Och då var ju det att gå emot den här idén om att det inte är några skillnader.
Ah, så då blev ni, så du hamnade i emot den feministrörelse som fanns då, kan man säga det?
Ja, nej, jag tror inte, för det fanns ju de som tyckte det här var kul och bra, men det fanns en grupp som var väldigt liksom hårdnackade i det här att allt det sociala konstruktioner. Och jag vet att en tv-redaktör vid ett debattprogram, för jag ställde upp på debatter och så, och då sa han att det är jättekonstigt när de andra som ska vara motståndare till Rigmor här, därför att det var just en som sa så här att jag vet att det är som Rigmor säger, men jag vill inte att det ska vara så. Så att det uppfattades väl som att jag var på något vis jag blev som en motståndare till en önskvärd utveckling.
Aha. Så du fick i det här fallet känna på hur det var. Kan man säga, nu frågar jag som då inte är så jätteinsatt i hur det var då med de här rörelserna, men var det en mindre grupp som du fick känna på trycket ifrån i den här, du fick helt enkelt känna konsekvensen av att du kom med en annan infallsvinkel än vad de som kanske skrek mest i den debatten gjorde just då? Kan man...
Ja, men det som du säger, det var i debatten. Så det här var ju väldigt tydligt då inom personer som just var skribenter i många tidningar och så. Jag tror att de hade nog sökt efter någon att ta spjärn emot för att framföra den här övertygelsen som de hade. Och då fanns jag plötsligt där.
Mm.
Men det var alltså en stor överraskning, och jag tror inte den gruppen kanske var så stor, men den var kännbar för att den var, just som du sa, med i debatten.
Den hade en stor megafon helt enkelt, den gruppen. Ja. Men då tänker jag så här, det är ju lite intressant, för min erfarenhet och min upplevelse när man har pratat om sektliknande grupper då, utan att kalla det här för en sekt rakt av så, men det fanns ju ändå vissa tendenser av att den var väldigt rigid i sin form och inte tålde liksom, ja, så vill man ha, någon som är vad ska man säga, syndabocken som man kan kasta all sin ilska på, tänker jag, någon som får vara liksom som får stå för allt det där som man blir så arg för att bli, liksom man upplever emot den. Där du fick klä skott för det. Det känner jag i alla fall igen ifrån min egen erfarenhet, att man behöver ha någon som man skyller på för på något sätt i sin ilska mot att omvärlden inte tycker som vi. Eller att man känner sig förföljd eller påhoppad för sin åsikts skull, och då vill man skylla på någon.
Ja, jag tror också att det förenar gruppen på ett bra sätt. Om man har en gemensam, tydlig fiendebild liksom.
Ja.
Men jag kommer också ihåg, det fanns, sen gjorde ju Marianne Arne och jag två filmer. Den första hette, också på 90-talet, som byggde mycket på det den här boken hade handlat om. Den första hette Gott om pojkar, ont om män? Frågetecken. Och nästa hette Flickor, kvinnor och en och annan drake. Och de filmerna var både för bio och för tv.
Så de här filmerna, så du fortsatte att ge dig in på något sätt i den här, ska man säga, debatten som de skapade, som måste ha varit otroligt obekväm för dig, och tänker jag i alla fall, att bli kallad för nazist och Dr. Mengele i flera olika medier som har stor tyngd, kan väl inte vara jätteroligt och inte så där.
Nej, de hade... Jag tyckte också om ett radioprogram som hette Radio Ellen, som var för kvinnor, och det var på sena eftermiddagen. Ofta så kunde jag lyssna på det på väg från jobbet, och då hade de en sketch som skulle vara en satir när de stack nålar i en voodoo-docka som var jag, och då så sa de så här: nu sticker jag i henne, Rigmors hjärta, nu gör det ont i hennes hjärta, nu sticker jag i hennes mage, nu gör det ont i hennes mage. Och den där kördes 4-5 gånger, så var konstigt för att jag råkade sätta på och höra det där på radion. Och det kan jag tala om, att det gjorde faktiskt ont både i hjärtat och sen i magen. För det var en obehaglig känsla. Och sen är det ju det då, när man får ett media på slag mot sin person på det här sättet. Med sån aggression så belastar man ju, i mitt fall, mina barn. Det var inte kul för dem.
Nej.
Men det andra var, som gör att jag drog mig tillbaka sen från debatten, det var ju att mina patienter och klienter som ska prata om vad som berör dem och använda terapitiden till det. Plötsligt tog de upp temat att närstående till dem hade ifrågasatt varför de gick till den här analytiken eller läkaren som jag är då för terapi. Så att då förstod jag också varför många kollegor både på läkarsidan och bland psykoterapeuter kanske inte ger sig in i debatten. För det är svårförenligt med vårt yrke.
Men så där kan man säga att du fick erfara vad det är att gå emot en kanske relativt liten grupp, men ändå en ganska en grupp som ändå har makt när det gäller den offentliga debatten i alla fall, och den politiska debatten. Verkligen. Som var just då, och hur det smakar att få, ja, vilket pris man får betala för det. Och det ja.
Jag kan säga, vid en tv-debatt, det var Gudrun Schyman arg på mig och skällde väldigt aggressivt. Och jag kanske tappade målföret för det, men det var nästan värre att det också fanns några som var inbjudna för att säga att det jag stod för var bra. Och det var nämligen en man och en kvinna, rätt så unga, som tillhörde någon av de här riktigt fundamentalistiska kristna församlingarna. Och de sa, vi tycker att Rigmor har rätt, kvinnor ska sköta maten och föda barn och vara hemma. Och det var ju nästa, jag tänkte då att mina motståndare, det var väl okej, men
Det där var inget roligt.
Nej, och de såg så snälla ut, jag kunde inte heller säga tysta borta, utan
nej. Nej, men det är verkligen så. Det är ju värre att ha någon som ska hjälpa en i debatten som inte står för det man står för, men som tror det, än att själv stå för att kunna möta kritiken med sina egna sin egen stämma och åsikter. Det var jobbigt.
Ja. Jag hade varit yrkesverksam i hela mitt liv, hela mitt vuxna liv, så det var lustigt. Ja.
Ja.
Nej, men det var det. Men det tar, alltså det måste jag säga, det tar att ha en grupp emot sig.
Ja.
Det påverkar en ända in i inälvorna, tror jag.
Ja. Jo, ja. Jag kan bara ana och tänka mig utifrån vad du har berättat, att det inte är, det är ingenting som är lättköpt på något sätt. Men där har du en erfarenhet av det. Vad kan man säga vidare sen, dina erfarenheter?
Men det tuffaste, det var naturligtvis när jag hade gått i läranalys i ett annat land och utbildat mig till analytiker och fått ett väldigt nära förhållande till mina lärare och mina vänner. Och sen när jag hade tagit examen på våren 1995, då kände jag att, men så skönt, nu är vi jämlika, nu behöver inte jag liksom anpassa mig ur ett underläge därför att ni ska komma med underskrifter och betyg och godkännanden, nu är vi kollegor. Och så tog jag upp det här som jag hade tagit upp med min läranalytiker på ett personligt sätt under lång tid, nämligen att jag ansåg att det som är sant i vad Jung säger, det kan man också använda i andra termer, så att mina läkarkollegor och psykoterapeuter och så förstår vad vi menar. Till exempel det kollektivt omedvetna. Jag sa, det kommer ingen och ni ska inte vänta er att det blir använt. Men om man säger allmänmänskliga fantasimönster, så är det inte kontroversiellt, utan det går bra. Och annat som jag sa, det här var intressant, men det har nästan 100 år nu av vetenskaplig utveckling, beprövade erfarenheter visat att det här det stämmer inte som Jung trodde och som han hämtade ur sin eget tänkande, utan då får vi placera det i kulturhistorien. Och då blev det här att de sa att de fick för sig att jag var nästan som en förrädare och att jag skulle kanske förstöra någonting i Jungs verk. Och Marie-Louise von Franz blev upprörd. Och då blev det nästan som en paranoia att de... ja, det slutade faktiskt med att det skickades brev till min man. Där de skrev att de hade analyserat mig och gemensamt kommit fram till... Och det var just gemensamt. Alla ansåg detsamma, att jag var en lögnare och en intrigmakare. Liar and intriguer stod det. Och det kom tre brev. Och jag sa till min läranalytiker som ville vi skulle ha ett samarbete. Kommer det, efter två brev så här, kommer det ett brev till, då är allt vårt samarbete i fortsättningen avbrutet, avslutat. Och det kom det tredje brevet. Och det här gjorde ju att min man som är läkare, han sa, är de här personerna verkligen legitimerade? Du har gått i analys där. Och han svarade dem med vändande post på ett enkelt sätt. Men det som hände med mig var att jag kände att nu tänker jag faktiskt på Peter Bratt. Peter Bratt, den här journalisten på Dagens Nyheter som var med när Jan Guillou och han och Håkan Isaksson avslöjade IB.
Mm.
Och han var också, Peter Bratt var också med när i avslöjandet av Geijeraffären, när vår justitieminister visade sig gå och besöka prostituerade kvinnor som också sålde sextjänster till, jag tror det var polska personer på polska ambassaden eller någonting sånt. Men han har sagt flera gånger att om man avslöjar dem som har makt så måste man vara beredd på vad som helst. Man vet inte vad de tar sig till, därför de har möjlighet att ta till, de kan liksom gå hur långt som helst.
Ja.
Och jag kände så med mina då tidigare närstående och vänner nere i Zürich, att jag visste inte vad de skulle ta sig till. Jag blev rädd och tyst, fortsatt tyst. Jag sa ingenting, inte till min man, jag avslöjade ingenting under 5 år. Och det var en skillnad, därför att då var jag helt ensam när... Och det berörde mig på ett mycket starkare sätt förstås mot när jag var, det var mer som en projektion av en hel grupp. Och när jag också hade Kerstin Uvnäs Moberg vid min sida och sen Marianne Arne vid min sida. Så att, men det här, när en grupp vänder sig emot en, då kan jag också förstå hur det känns för den som har varit en sektmedlem i Knutby och hoppar av.
Ja. Hur man får hela gruppen mot sig.
Ja.
Mm.
Och då kan det ha varit att man har varit involverad och nära. Och så vänder sig de som vet väldigt privata saker om en emot en.
Mm. Ja, precis. Vi kan ju också säga det, Rigmor, att du har berättat din historia i podden också. För den som inte har lyssnat tidigare. Och det är avsnitt 7 och 8, tror jag. Det är 2 delar. Så är man intresserad av att höra hela din berättelse om din resa i, som vi kallar för Jungs psykologiska labyrint, så kan man lyssna där. Men det är ju helt klart så att du fick emot dig en jätte, kan man väl säga, som du inte alls förstod från början. Har jag rätt då, eller?
Jag var inte alls beredd på det, för jag trodde jag trodde vi ville samma sak. Och det trodde jag både när det gällde kvinnorörelsen förstås.
Ja.
Jag är otroligt glad att vara del av en generation där jag kunde välja en utbildning. Jag precis arbeta som jag ville, ha ett gifta mig med en kollega, jobba sida vid sida. Så det var förvirrande att få den här bilden emot mig.
Mm.
Och det var likadant med jungianerna. Det var förvirrande att de gick emot när jag trodde att jag kom med någonting som skulle göra rörelse eller Jungs psykologi och Jungs verk fortfarande levande för en ny generation.
Mm. Ja, precis. Och istället få hot och hela gruppen emot sig. Och som skapar tystnad och ensamhet för dig i flera, flera år. Och det är också en konsekvens av att man går emot. Om så nästan omedvetet från din sida så gick du emot gruppen. Kan man säga så?
Ja, men så var det. Ja. Och att det gör någonting, det händer någonting med en. Man blir lite försiktigare kanske, eller man blir av med sina illusioner. Det är nog så att jag blev lite mer avvaktande kanske än vad jag var tidigare. Men det kan ju höra till åldern också.
Mm.
Eller också blev jag det inte, för sen när jag gick emot och kritiserade er i Knutbysekten hemma.
Ja. Jag skulle ju säga det att du hade ju med dig någonting av en erfarenhet när du stötte på Knutby. Hjälpte det dig att vad du hade själv varit med om för att du skulle liksom ge dig in i Knutby? För att, ja, men du har redan nämnt att du faktiskt kände sympati för Sara i häktet, därför att du kunde känna och förstå att hon var ensam utifrån din egen ensamhet. Så kan man säga att du faktiskt också kanske tar dig an Knutby på grund av vad du själv har varit med om?
Nej, det var nog inte riktigt så. För att det är väldigt komplext, kan man säga, därför att jag skrev ju den där första artikeln, och då var det verkligen så att jag tyckte mig förstå, och jag trodde kanske också att när man efter rättegången så kommer det av sig självt att lösa upp sig. Ni som var medlemmar kommer att se själva att ni har råkat in i en dikeskörning tillsammans och så vidare, trodde jag. Men sen fick jag ju alla de här kontakterna som berättade, och framförallt om barnen. Och att barnen, eleverna i skolan, kanske barnen som tillhörde församlingen, betedde sig lite annorlunda än barnen som var från samma trakt men inte tillhörde församlingen, och anhöriga som berättade att de hade förlorat kontakt med sina barn. Och det jag tänker är, det där är nog en personlighetsfråga. För när jag är alldeles övertygad om att någonting är sant eller rätt, då säger jag det. Och då är det nog så med mig att jag har egentligen väldigt goda kontakter på nära håll, men jag tillhör ingen grupp. Jag kommer alltså inte, vi har ju pratat om det, att jag är inte del i någon kristet samfund. Mina föräldrar var typiska klassresenärer som för många som det gick bra för efter andra världskriget när de var unga. Så jag hade ingen akademisk tillhörighet, utan då går man på en sån person, tror jag, ofta går på det man tycker är sant och det man har lärt sig vetenskapligt i mitt fall, och det man förstår, så att man man är kanske inte så socialt noga med att täcka upp att man har andra med sig, utan man kliver på.
Ja, men, och jag tänker också, om man pratar om personlighet, så är ju min erfarenhet av att ha lärt känna dig, Rigmor, att du går många gånger din egen väg, vilket ju inte är så jättevanligt att människor faktiskt vågar göra. Och det kan också ha bidragit, tänker jag, att du liksom, du kan inte låta bli att gå där du ser att det behövs att gå.
Går jag min egen väg, tycker du?
Ja, jag tycker nog det.
Jaha, vad kul. Jag känner ju att det skulle vara roligt att ta upp hur ni tänkte.
Ja, alltså, får jag förekomma dig där? För jag skulle vilja fråga dig, hur upplevde du att... För nu har vi pratat om att du gick emot en liten grupp feminister på 90-talet där. Och hur hur det var, vilket pris du fick betala där. Och sen jungianerna och ensamheten och hela den. Och sen så nu möter du Knutby som verkligen en grupp som du faktiskt går emot då. Och du, vad får du mot dig? Hur upplever du det? Jag fanns ju på andra sidan, men hur var det för dig?
Ja, jag åkte ju ut till er på ett sånt här, på en gudstjänst när pastorn hette Emma Genbeck faktiskt, som predikade. Och det var en oktober eftermiddag, en söndag eftermiddag 2004, alltså samma år som mordet. Och då åkte jag ut dit till er ensam, för jag kände att men då har jag inget skydd runt om, utan då ser ni mig som den människa jag är. Och vill ni knyta an till mig, för jag vill ju, jag trodde ju.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Att jag kunde hjälpa er och att jag ville göra det och att jag ville använda mina erfarenheter, för jag förstod att det ledarskapet med Åsa Waldau, som hon hette då, Kristi brud, idén att hon var Kristi brud och att hon skulle gifta sig med Jesus och att hon var jämställd med Gud. Att ni hade fått en sån uppfattning. Mm. Det förstod jag också, att det är svårt för henne att backa. För att backar man från det och säger jag hade fel, det gör inte sektledare, utan de brukar hålla sig fast så länge det går vid en sån föreställning. Så när jag kom ut där, då var ni ju, jag menar, jag blev mottagen med viss tveksamhet, men jag pratade länge med din man, Peter Genbeck. Han bjöd på en fika och Urban Fält satt med.
Och jag kan berätta utifrån min erfarenhet, eller mitt minne av det, är att första mötet som Peter hade med dig tyckte ju han var positivt. Han kände ju att du var jättepositivt att få prata med dig. Sen hände ju någonting när han gick med sin, med det samtalet vidare. Och där började en helt annan resa i relationen till dig från församlingen. Fortsätt du.
Nej, men berätta vad som hände då, menar du. Vad kom honom att ändra uppfattning? För han var väldigt arg på mig i debatter i fortsättningen.
Senare sen, absolut. Nej, men han gick ju med vad han hade. Han hade pratat med dig och du hade berättat om en del av dina erfarenheter, som jag minns det. Och att, att du ville hjälpa och finnas där och att han gärna fick kontakta dig om han ville. Sen gick ju Peter och berättade det här för... Det var ju Åsa framförallt naturligtvis, men även de övriga i ledarskapet, och fick ju mer eller mindre höra att du hade lurat honom nästan, att han hade gått på det här och att du var inte alls någon att lita på och så vidare och så vidare. Det tror jag visserligen har att göra med att Åsa mötte dig senare samma dag, och jag tror inte hon lyckades ju inte få med dig på sitt tåg i sina idéer. Och det tror jag förargade henne jättemycket. Så hon blev jätteemot dig där. Och då startade ju den här anti-Rigmor-rörelsen inom församlingen, kan man väl säga, tror jag.
Så var det.
Har jag rätt då, också utifrån ditt minne?
Ja, vad intressant. Nej, men det var jätteintressant. Och en av dem som var verkligen talföra i den anti-Rigmor-rörelsen, det var ju du.
Ja.
Jag har ju en kul artikel som jag har glatt mig åt, vet du. För att
kul vet jag inte om jag håller med om, men visst, en artikel.
Jag tycker att det är kul i dagens perspektiv.
Idag, Jag får väl hålla med om det. Nej, men det är intressant att ta upp den. Jag har faktiskt, jag vet att jag har fått en fråga från lyssnare också som har frågat om den här artikeln. Men får jag berätta hur jag liksom har idag får jag för förhållande till den här artikeln. För jag skrev alltså en debattartikel om att du då förföljde oss och att du var emot oss.
3 januari 2006 skrev du precis. En artikel i
Expressen.
Expressen, och jag tittar på den här och då står det så här under en bild av mig, så står det läkaren och psykoanalytiken Rigmor Robert får idag svidande kritik av Emma Genbäck, pastor i Knutby.
Mm. Men jag skulle vilja gå tillbaka lite grann, får jag det? Därför att den här artikeln, det var så att ett och ett halvt år sedan kanske, så blev jag intervjuad för en tv-produktion. Mm-hmm. Och mitt under den här intervjun så tar intervjuaren upp med mig att jag då har skrivit en artikel där jag går emot dig, Rigmor. Och du och jag hade ju då sektpodden. Nej, det måste ha varit mindre än ett år sedan, för vi hade sektpodden då. Så det är under vår sektpoddsperiod i alla fall som det här intervjun skedde. Mm-hmm. Och jag säger med full bestämdhet till den här journalisten att nej, det där måste du ha missuppfattat. Jag har aldrig skrivit någon artikel någon gång. Utan det kanske är någon intervju som jag har blivit där jag har sagt någonting. Men jag har aldrig skrivit någonting, säger jag. Jo, säger han, jag har den här. Och jag säger gång på gång faktiskt att nej, du måste ha missuppfattat det här. Jag har aldrig skrivit en artikel. Tills de ger mig artikeln helt enkelt, så jag själv får läsa den. Och jag var så chockad över att jag får den här i min hand. Därför att för mig var det, om man kallar det förträngning eller vad man kallar det för någonting, eller, så var den helt, det var helt borta för mig att jag hade skrivit den här artikeln. För mig säger det ganska mycket om hur en vilken annan tid och faktiskt hur, ja, man vill kalla det manipulerad eller man vill kalla det hjärntvättad eller man vill kalla det gruppdynamiken som gjorde att man var i en helt annan tid som idag nästan är bitvis raderad, konstigt nog. Men då fick jag den artikeln till mig och jag skämdes ju när jag läste den här artikeln. Jag fick läsa den högt inför de här journalisterna, de hade väl inspelat. Och jag fick ju sitta där och säga, det är fruktansvärt att jag skrivit den artikeln, men det har jag uppenbarligen gjort och jag kan mycket väl förstå det i efterhand utifrån hur det var. För det var ju verkligen, som jag sa förut, en anti-Rigmor-kultur som skapades i församlingen. Du var ju fienden nummer ett. Vi pratade förut om att en grupp behöver en fiende för att på något sätt det stärker dem. Och du var ju helt klart en av våra stora fiender. Jag vet att Åsa gång på gång alltid talar om att du kunde absolut inte vara utbildad läkare till exempel, eller psykoterapeut, utan det var ju bara påhitt vad hon nu fick det ifrån. Ja. Och hur illa vi tyckte om att du då jagade oss, som vi tyckte. Och då skrev jag en artikel. Ska jag läsa?
Ta lite grann ur den. Ja, du behöver inte ta hela. Men
nej, men vada. Lite grann. Så att ni förstår vad det är jag faktiskt skrev för någonting. Och det är ju intressant och lite, vad ska man säga, nästan komiskt idag tycker vi utifrån vår relation idag, Rigmor. Att vi har det här bakom oss.
Jag tycker
oss.
Det här är återvinning.
Ja, det är det. Det är återvinning. Ja. Men jag skrev så här. Jag vill reagera. Utropstecken. När jag och mina vänner blir kränkta och kallade för sektmedlemmar. När man säger att våra barn far illa. Att vi inte förstår vårt eget bästa. Att vi har en dödslängtan. Att vi är inom situationstecken fast. Och inte får träffa våra anhöriga. Då vill jag reagera. Får man säga vad som helst om människor som man knappt har träffat? Får man gå på hörsägner och sedan framhålla det som sanningen? Jag syftar framförallt på ett antal artiklar och tv-framträdanden av Rigmor Robert. Hon kallar sig för läkare och psykoterapeut och har vid ett tillfälle besökt vår församling. Detta skedde på en gudstjänst och är enda gången jag och många med mig har träffat henne. Ändå säger hon sig veta mer om våra liv än vi vet själva. Sen skriver jag så här också, det är lika bra att ta lite till så ni får förstå. Ska några få människor få förstöra för en hel grupp? Frågetecken. Att sedan en person som Robert lyssnar till dessa röster och dessutom gör sig till något slags språkrör för dem och ringer runt till andra anhöriga och sprider oro är helt vansinnigt. Hon anser oss inte vara kapabla att själva sköta våra relationer och måste tydligen lägga sig i våra familjeangelägenheter bakom ryggen på oss. Och sen slutet är så här. Vi finner oss inte i att bli utmålade på det här sättet. Det som är med i församlingen är intelligenta, ansvarstagande människor som själva har valt sina liv. Vi har blivit synade på alla tänkbara sätt och vi önskar fortsätta våra liv utan att ständigt bli anklagade i medierna för saker som inte är sant. Speciellt inte av människor som knappt har satt sin fot i Knutby. Det var ord och inga visor som jag skrev
det.
Då.
Ja, det var det. Det var, och på den tiden var du rätt.
Ja, på den tiden var jag rätt. 2006 var jag rätt, absolut. Det var ju först 2010 som jag blev fel. Så här, och det här gjorde mig nog ännu mer rätt. Jag fick nog väldigt många poäng för att jag skrev den här artikeln, kan jag tänka mig. I gruppen och framförallt inför Åsa. Men jag tycker det är alltså intressant när jag läser det här. För jag kan ju däremot kan jag minnas hur man kände. Och det är ju det som är så alltså när man är med i en sån här grupp. En sån här sluten grupp. Och någon eller några kommer och går emot. Och liksom på det här sättet. Då känner man sig verkligen kränkt. Jag är vuxen, jag har valt själv och man liksom bara bygger upp det här jättemycket och jag vet att det var någon annan som uttryckte att det var som att gå emot en vägg och gå emot. Jag förstår det, för det var det här man kom emot. Vi var stenhårda och det var ju hela församlingen i att det här var våran åsikt, kom inte rör oss för vi vet vad vi gör och vi vill leva så här. Så att det var ingen lätt lek att gå emot Knut i Philadelphia. Så jag fasar bara för vad du fick uppleva när du var emot oss. För jag kan bara tänka mig att det var
ja, alltså ingen roligt alls. Det tog ju den här gränsen som vi har pratat om. Att i en sån sektlik miljö så blir ju genom att miljön blir extrem. Så sociala miljön är så extrem så måste ju det finns någon gräns till det som är som vanligt, som vi säger, det omgivande samhället. Mm. Och den där gränsen som du säger, den är verkligen en osynlig mur som man känner av. Och hur gjorde dina, nu har ju dina närstående, din familj, hur hanterade de den här kontakten?
Ja, alltså, men om vi ska komma in på det, för jag tänker det finns ju många som faktiskt ställer oss frågan också via mail, hur gör man om man har en anhörig som är med i en sekt eller som man upplever som en sektliknande grupp och man märker att de försvinner bort mer och mer när gruppen sluter sig och det är som du har sagt många gånger när vi har pratat, Rigmor, att man önskar att det fanns en manual som man kunde säga gör så här, men det är inte riktigt så enkelt, det finns liksom inga givna ramar för det, tänker jag i alla fall, för det är så det är ganska komplext och det är väldigt olika också, tror jag.
Ja, funnits det en sån teknik då kan jag lova, då skulle den praktiseras. Utan vi pratar här om ett fenomen där som utmanar både liksom det personliga inom oss och där man inte ska vara aningslös, för det kan faktiskt bli för mycket för en människa.
Ja, och jag tänker på dina erfarenheter som är på en form av att gå emot en sekt, även om det inte är på det här sättet, men som anhörig så är det ett väldigt högt pris man får betala för att det tar på ens, du talar om att det känns ända in i inälvorna jag kan ju bara utgå från mina egna erfarenheter som jag och vad jag upplevde när jag var i sekten och vad jag upplevde efteråt av mina anhöriga gjorde. Men de valde ju att ha, vi hade ju hela tiden en kontakt även om den var inte så tät och inte, den var lite mer sporadisk och den var ytligare. Men jag är tacksam för att de gjorde så. Jag är rädd att till exempel hade de mer gått emot och kanske varit mer högljudda med vad de tyckte. De frågasatte saker, det gjorde de. Absolut, men inte på ett sätt som gjorde att vi gick helt i clinch med varandra. Och det gjorde att de har haft kontakt med sina barnbarn hela tiden till exempel, vilket jag är jättetacksam för, att det inte finns något glapp där. Och jag har också haft en kontakt med dem hela tiden, även om den har varit inte varit, utifrån att jag inte var mig själv, så gick det ju inte att ha den relationen som vi har idag. Och det vet jag att mamma har sagt efteråt, efter en tid när vi hade liksom allting var upplöst, och sa att nu är det du igen, Emma. Och det var ju nästan så att hon också, tror jag, eftersom det gick så lång tid och man gradvis förändras, så tror jag att den där förändringen blir så, och man blir dessutom vuxen under tiden. Alltså för mig, jag var ju ung vuxen, 20, men har hela liksom, utvecklar man ju sig på det sättet också. Så vad är vad och vad har förändrat, vem är Emma egentligen och hur ska hon vara idag, vet jag ju det. Men jag är glad att de fanns med hela vägen ändå, att de inte...
Alltså det här, får jag göra ett inpass? Det här när din mamma säger att nu är du igen, nu känner hon igen den Emma som är du. Jag tror att det hänger ihop med till exempel att du inte minns att det var du som skrev den där artikeln. Därför att det som kallas manipulation, det som kallas att man i sektmiljöer blir annorlunda, att man går in i en förändrad jag-identitet som på psykologispråk kallas pseudo-identitet. Så är det som att äkta jaget, jag har ofta haft den där liksom bilden inom mig av att ja, men här pratar jag med den här sektmedlemmen som är stenhård och tittar på mig med lite uppdragna ögonlock och ett litet uformat leende och säger, jag har valt det här, jag mår bra. Och då är det som att bildligt talat i skogsbrynet finns det en sten och bakom den stenen sitter det äkta jaget och gråter. Så att man är kluven, tänker jag, som i två. Så när jag pratade med er, någon av er i sekten, och mötte det här hårda, så såg jag samtidigt, inbillade jag mig, eller kändes det som, den där som satt och grät bakom en sten och hoppades att vi skulle kunna vara som medmänniskor till varandra. Men det som var otäckt, det var ju också kraften ni hade att ni faktiskt anmälde mig till justitiekansler två gånger för hets mot folkgrupp, och polisanmälde mig till Socialstyrelsens ansvarsnämnd för att min legitimation skulle dras in. Det där var ju inte att leka med. Det kändes väldigt... Jag har aldrig varit med om något liknande förut. Så att jag förstår att sekter kan få vara så pass mycket i fred och liksom utveckla de här slutna minidiktaturerna, därför att man är ganska handfallen. Jag har en kvinna som har skrivit till mig som har en dotter som har försvunnit in i Osho-sekten.
I den indiska...
Ja, den indiska grenen. Och den här mamman säger, hon upplever precis som de anhöriga sa till mig på den tiden ni var medlemmar fortfarande i Knutbysekten, att den som är medlem dikterar villkoren och jag som är anhörig, jag får följa. Och så säger hon, det känns som att min dotter leker med mina känslor likt ett lejon med sitt byte. Så att sekten berör inte bara sektmedlemmar, utan det finns ett lidande och en smärta hos de närstående runt omkring. Så att...
Absolut. Ja. Ja, det ska man inte verkligen inte glömma. Och det är sånt som man har förstått efteråt, när man inser vidden av sina val, när det gäller så många fler i nätverket omkring varje människa som har varit en del av till exempel Knutbysekten. Så det som du säger, det är inte... Det är verkligen, man har fått bearbeta inte bara sina egna erfarenheter utan också konsekvensen av sitt handlande i de människor man har faktiskt gjort illa runt omkring sig också. Det jag också kan känna att jag, för att tala om hur mina anhöriga gjorde, så är jag tacksam att de fanns där, för att när jag var fel så var det ändå, även om jag inte kunde säga någonting eller agera eller liksom på något sätt berätta någonting, så blev det ändå ett andningshål att få möta dem faktiskt. Så hade de inte funnits kvar, då hade jag nog varit otroligt ensam. Jag vet att min svärmor betydde jättemycket för mig då, för jag kunde hälsa på henne och bara få vara. Hon ställde inte massa jobbiga frågor, för det var det värsta, om jag började få frågor om varför det var si eller så hemma. För jag kunde inte förklara någonting. Men att bara få vara var för mig en tröst och en... Ja, det gjorde det lite lättare att leva faktiskt. Då.
Vad fint. Skönt för dina föräldrar att höra det idag.
Ja.
Men man, ja. Det här jag säger, att vi kan inte ens säga gör så som Emmas föräldrar gjorde. Därför att i kontakten med den här muren, den här väggen runt sekten, så är också det utmanar vem man själv är i sin personlighet. Mm. Och en av de anhöriga som hade kontakt med mig under de där åren råkade ringa i ett annat ärende, och då passade jag på att intervjua henne inför det här avsnittet. Mm. Och frågade, hur var det som anhörig gå emot en sekt? Och då svarade hon just att det var som att springa, inte gå. Hon sa springa mot en vägg.
Mm.
Otroligt, otroligt jobbigt att ha sina barn där och inte nå dem. De här föräldraparet, de hade två vuxna barn i sekten. Och så sa hon också att för jag frågade, gick du i psykoterapi? Sökte du hjälp? Ja, jag gick hos flera psykoterapeuter under de här åren. Men de terapeuterna sa alla att jag måste acceptera situationen. För det var ingenting som jag kunde göra någonting åt. Mina barn levde sitt liv och jag skulle lära mig och ägna mig åt mig själv. Och bortse från hur de levde. För de var vuxna och hade gjort sina val. Alltså det här är ju ungefär som vad du skrev till mig i den där artikeln faktiskt.
Mm.
Och så sa hon så här. Du, Rigmor, var den enda som orkade med mitt tjat, kallade hon. Hur orkade du? Frågade hon. Och så säger hon så här. Och då så frågar jag, på vad sätt var det annorlunda? Vad tyckte du i efterhand var det som hjälpte dig när du talade med mig? Ja, då menade hon att du och jag jobbade emot sektens ledning båda två. Och så tyckte hon att hon hade fått verktyg av mig. Och så berättade hon att det fanns faktiskt psykoterapeuter som har sagt till henne, det vore bättre om dina barn varit döda. För då skulle du kunna sörja och lämna dem.
Amen.
Men nu har du hängt dig fast. Ja, har du hört?
Fruktansvärt sagt. Ja, det är ju,
ja faktiskt. Ja, så i hennes fall så sa hon så här. Du Rigmor sa aldrig något sånt. Du hjälpte mig att kämpa emot. Och det var ju det jag ville. Jag kunde ha gjort det till jag tog mitt sista andetag. Att kämpa emot Åsa Valda och hennes medledare gav ändå mitt liv mening och ett litet hopp. När jag gick hos de andra psykologerna så gav det mig inget hopp.
Mm.
Och det intressanta, tänker jag, när du känner att du är glad att dina föräldrar valde den väg de valde inför den här muren, så säger hennes son idag så här att mamma, du gjorde rätt, för tack vare att du gick emot Åsa så fick inte vi komma nära Kristi brud.
Mm.
Så att det är, det är som att, som vi sa tidigare, vi har inget recept, men en sak kan vi säga, tänker jag, och det är att den här mamman tyckte det var skönt att ha någon som orkade lyssna.
Precis, det där hängde jag också upp med vid när du berättade det.
Gjorde du det?
Ja, men jag tänker just det att få ha någon, och då tänker jag faktiskt någon som inte är i sin egen familj utan någon utanför som orkar lyssna, för jag tror att annars kan man nog faktiskt nästan tjata ihjäl varandra också, för att man, det blir så intensivt, kan jag tänka mig, känslomässigt, och om man vill prata om det, prata om det, så att det kan bli, det kanske kan skada mer än bara relationen med sina barn som finns i sekten, och kanske även sin, nu bara spånar jag, det här vet jag ingenting om, men alltså jag kan tänka mig att det kan bli, så att det kan ge konsekvenser i andra relationer också, och vad underbart att för henne att få ha någon där hon kan få lasta av och bara tömma ut, för det är ju det man behöver så många gånger när man har, när det bara bubblar över av frustration och känslor och sorg och smärta, ilska och allt vad det kan vara, så att man kan få parkera det någonstans i alla fall, och det tror jag,
jag tror att det är som du säger, parkera det någonstans, någon som bevarar det, vi har varit inne på det, någon som inte sviker tystnadsplikten, men det här som kallas på vanligt språk att man lättar sitt hjärta, att det är verkligen det som händer, att det känns lite lättare att någon vet hur jag har det just nu, jag är inte helt ensam i det jag upplever.
Ja, men precis. Sen tänker jag en sak när det gäller det här att gå emot en sekt. Jag tänker i alla fall, får du rätta mig om du tycker något annat, Igmo, men eller rätta mig, eller att du får din åsikt i så fall, upp och säga, men att om man ska också vara medveten om att om man går emot en sekt så kan det också få konsekvenser för ens anhöriga och i gruppen. Att det är inte lättvindigt man går in och är emot en sektliknande grupp. Och du har ju varit inne redan på det här med att det finns makt att faktiskt göra skada också. Och det ska man nog vara medveten om, så att man inte bara stampar och kliver på hur som helst i sin vilja att få tillbaka anhöriga. För då kanske man gör mer skada nytta också. Jag tror man behöver ha med sig den tanken i alla fall, så att man tänker till vad det kan ge för konsekvenser. Även om det känslomässigt kan kännas som att man skulle vilja bara gå dit och ställa sig och skrika hur fel de har. Om du förstår vad jag menar.
Ja. Jo, men... Ja. Emma, jag tror att det är, du sätter ord precis på det som gör det så frustrerande att ha förlorat en närstående in i sekten. Och det här som sonen till den här kvinnan sa, du gjorde rätt, för vi slapp komma nära Kristi brud. Men det kanske inte var så okomplicerat att slippa vara henne nära, för det kanske var till priset av att man också fick känna på
vreden istället.
Ja, kanske. Hårda takter ifrån de andra medledarna.
Ja. Ja, för det finns väldigt många sidor av det, och det är verkligen inget som är lätt, och det är väl det som är viktigt. Men vi kan i alla fall säga hur viktigt det är att ha någon att prata med, någon som man kan bära det tillsammans med, som man inte står ensam med det. Mm. Och att man ska vara medveten om att det är en makt faktor som man går emot, men man ska inte sluta hoppas eller sluta kämpa ändå, skulle jag vilja säga också. Nej. Rigmor, börjar vi närma oss ett slut? Det finns ju jättemycket att säga, men tiden
rinner ut. Du är den som håller i klocktiden, du vet.
ja,
men alltså man skulle önska att man kunde säga, gör så här, så blir det bra. Men det är som i den där berättelsen om den förlorade sonen. Alltså många har ju under tiden i sekten burit sig otroligt hårdhjärtat och utstuderat iskallt, burit sig illa åt mot närstående. Så man har ju liksom sårat, och det gör att när man tar sig ut så är det också så svårt för en före detta medlem, för då skäms man och ångrar och känner skuld och har liksom bränt broar till dem som man längtar tillbaka till.
Ja.
Så den här gränsmuren som är osynlig men så tydlig, den är minerad, och ja, vi får försöka att lära oss och hjälpa varann och förstå fenomenet, tänker jag.
Ja, ja. Absolut, och prata om det som vi gör. Det är viktigt. Tack Rigmor för att du delat dina erfarenheter, och vi tackar också den mamman som delade och alla andra anhöriga som har kämpat och kämpat och som idag faktiskt, jag tror uteslutande, har stått med öppna armar, i alla fall efter Knutby, och tagit emot oss när vi kom ut. Det är verkligen stort, storartat, skulle jag vilja säga.
Det har jag bevittnat också. Ja.
Ja. Och du Rigmor, som har tagit så mycket skit, som ändå står där och säger att du tyckte om oss hela tiden. Det får vi väl också säga. Det är storartat.
Vi säger som i sagan. Slutet gott, allting gott.
Ja, det är skönt det. Tack Rigmor för idag. Ja.
Tack ska du ha. Vi hörs igen.
Det gör vi.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.